Och vi som studerar profetierna ser ju att det drar ihop sig. Jag vet inte hur mycket mer tryck Mellanöstern tål innan det smäller. Det är som en krutdurk hela tiden, så accelererar det. Nu rapporteras det att 15 000 iranska elitsoldater är på väg till Syrien. Och även brittiska och soldater från Qatar. Och en del påstår då att de redan har kommit in i landet. Och Syrien är ju väldigt profetiskt i det ändetiden. Och det står att iranierna ska hjälpa till i Damaskus och upprätta en krigsledningscentral. Om det skulle vara sant så skulle ju Jesaja 17, som profeterar om stadens Damaskus totala förstörelse, kunna bli en verklighet inom kort tid. Och i sådana fall så ser vi ju hur Hesekiel 38 och 39 i sådana fall skulle kunna bli en verklighet. Och han frågar sig, kan detta kriget som möjligtvis kan utveckla sig till ett inbördeskrig faktiskt, det är ju på god väg att göra det, vara den krok som ska sätta igång ryska truppernas rörelse neråt Mellanöstern? Ja, omöjligt är det ju faktiskt inte, för vi ser ju hur Ryssland börjar bete sig mot väst igen. Man uppträder ju nästan som under kalla krigets dagar faktiskt ibland. Och så ser vi då den stora konflikten blåsa upp mellan Iran och Israel. Och Israels regering förbereder till och med en total evakuering av sina invånare vid behov. Hur de ska göra det vet man inte, men något är på gång. Och vi förstår att om en stridsledningscentral upprättas i Damaskus, vad tror ni målet kan vara då? Israel. Och nu hoppar vi vidare till Greklandskrisen. För många år sedan nu så fick jag se en syn ifrån Gud. Och jag såg då hur ett tåg, jag har haft tre tågdrömmar men det här är en av dem. Och ett tåg kommer och åker, ska åka över en bro. Och då fick jag se att den här bron endast hade en enda pelare som höll uppe den här. Och den var sprucken. Och den som såg våran hemsida igår såg att de varnar för en grekisk kollaps. Och då var det en exakt likadan pelare som var sprucken. Som de visade då att hela jorden vilade på den bilden. Och i morse när jag läste Bibeln, förstår ni, så var det som en vers hoppade rakt upp ur sitt sammanhang. Och det var ifrån Jesaja 31. Helt plötsligt så blev det så levande för mig vad som håller på att ske. Jesaja 31. Det är nämligen så här att Jesaja 30. Jag har hört David Wilkerson profetera över Jesaja 30 och sa att det står klart och tydligt att det här är en profetia som gäller ändens tid och ett uppror som ska komma. Och där står det att det står så här från Jesaja 30 vers 8. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok som ska bevaras till den sista tiden. Och det står faktiskt så. På den avslutande tiden står det på hebreiska där. Ty detta är ett folk som har gjort uppror. Känner ni igen det där? Det stora avfallet ska komma först, eller upproret. Eller man tänker ju då liksom att det ska vara våldsamma avfall, vilket det är. Men det kan ju räcka med att man allierar sig med världen. Det är ju ett uppror mot Gud, det är fiendskap mot Gud. Och då står det om hästar och vagnar där. Och då står det att det är kött. Och då går vi till Jesaja 31. Det var den här versen som blev så levande för mig i morse. Det stämmer exakt med den, både drömmen och allting. Då står det så här. Ty egypterna, Jesaja 31 och 3. Egypterna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött och inte ande. Nu ska ni lägga märke till vad det står. Herren ska räcka ut sin hand. Då ska hjälparen falla. Och den hjälpte falla. Båda ska tillsammans förgås. Då blev jag lite rädd. Och förstod hur viktigt det är att vi avhåller oss allt som har med världen att göra. Det finns hur mycket varningar som helst i Bibeln om dra er undan världen. Världens tankesätt. Och för det han säger här egentligen, jag ska räcka ut min hand och jag ska smälla till den här världen. Och har ni förlitat er på den världen då går ni också under. Står det i den här versen. Och det är precis vad som håller på att ske, vänner. Och det kan du se i Jesaja, psalm 46 också. Det står det om bergen och höjderna och folket som gör uppror och allt det här. Det ska vackla. Nu står det i Hebreerbrevet 12 om Sion. Sions berg, det är ju vi. Det är ju grunden, det är vi. Där ska det vara ett folk, står det, som förlitar sig på sin Gud. Som inte har så mycket egen kraft. Men man ska ropa på Herrens namn. Det ska finnas en kvarleva, står det i Joels bok. Och de ska åberopa Herrens namn. Och de ska bli frälsta. Tack och lov för det. Vad underbart. De ska ropa på Herrens namn och de ska bli frälsta. Det är behovets barn, som Elvor brukar säga. Och när vi skulle ha en sån här ändetidsdag på ett ställe. Det var ju en föreståndare för en församling som hade en dröm. Han förklarade då hur Gud hade talat till honom i drömmen ungefär så här. Hur viktigt det är att vi förstår tidens skeenden. Och hur viktigt det är att vi är beroende av Jesus. Och det är precis kortfattat hur man ska vara för att vara redo att gå in. Ni vet, jungfrurna var ju 5 jungfrur som inte var redo att gå in. Så var det 5 jungfrur som var redo att gå in. Och då måste vi ställa oss frågan, vad då gå in? Jo, för alltid i Bibeln när det står talas om att gå in någonstans så har det med himmelriket att göra. Och jag ska läsa upp bara några verser om himmelriket som förklarar för oss att det handlar om att vara hjälplös som ett barn. Samtidigt som vi är tacksamma för vem han är. För du kommer inte in av din egen kraft. Utan när han gör något så blir vi ju helt automatiska tacksamma. För det är det som är hans nåd. Det är ju hans hjälp som övergår vår egen kraft. Du kan ju inte gärna helga dig själv. Det blir bara lagiskhet. Men han kan. Och när han gör saker i ditt liv som du vet att det här är inte jag. Då blir man tacksam. Tack Jesus att du gjorde det. Och det står i en psalm, jag tror det är psalm 118 på ett ställe, så står det så här. Väl tuktade du mig, Herre, men du gav mig inte åt döden. Och så står det lite längre ner, så står det. Detta är porten, står det. Gå in genom den och lovprisa Herren. Det är där det står om stenen. Ni vet det här, psalm 118. Det står i Matteus 7:14 och den port är trång och den väg är smal, begränsad, som leder in i livet mer och mer. Det står i pågående form. Och där få som finner den. Matteus 7:21. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Och det är att bli liten och lik Jesus. Och då går vi till Johannes 3 för att förklara det här ännu mer. Ni vet, summan av Guds ord är sanning. Man får plocka bilderna och så lägger man ihop dem och då förstår man lite mer. Och då går vi till Johannes 3. Nikodemus smyger ju till Jesus om natten och kanske han ville bli något extra. Jag vet inte vad han hade för motiv. Han var ju en av Israels skriftlärare och fariser, och han trodde att vi förstår att du måste vara från Gud, sådana gärningar som du gör. Men han blev ju avsnäst, ungefär som att du fattar ju inget, Nikodemus. Det står så här i Johannes 3. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och ni vet, jag brukar ju ta upp det där ordet eido. Det står där, eido. Och det betyder att en teori blir till en verklighet i ditt liv. Du vet, vi kan ju läsa Bibeln hur många gånger som helst. Och sen helt plötsligt så befinner du dig i en situation. Och så blir Bibeln levande. Tänk, jag var med om detta. Jag var i en sån svår situation, men Jesus grep in. Då har Bibeln blivit levande. För han heter ju frälsning, befrielse. Det har jag varit med om flera gånger. Jag kan bara ta rökning till exempel. Eller andra saker. Man blir inte befriad i egen kraft, utan helt plötsligt kommer Jesus och befriar, och man vet att det där övergår mig. Bara en längtan att göra någonting, det övergår ju så att säga ditt förstånd. Då är det Jesus som ska ha äran. När en teori blir en verklighet. Ni vet, det står ju om rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Det är också en teori. Och när han tar liknelsen sen med de här lärjungarna, så säger han att för er är inte detta en teori. Ni har upplevt det. Så en lärjung är alltså en som upplever skriften. Han upplever Jesus som en levande realitet i sitt liv. Att det är någon som går med oss, och någon som svarar på bön, och någon som tröstar oss hela tiden. Och det är honom, det är ju det som är Guds vilja, att vi ska underordna oss honom och ha en relation med honom som älskar oss så väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är ganska enkelt det här. Det är vi människor som knorrar till det. I alla fall, så står det ju då lite senare då i samma vers 5, så ska ni få se att det här att se Guds rike, det är samma sak som att komma in i Guds rike, förklarar han då. Så säger han i vers 5: Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och det har ju med barnaskap att göra. Och barnaskap, det har ju med hjälplöshet att göra. Vi kan inte bli andliga. Vi kan bara bli hjälplösa. Och det är det som är så häftigt. Ni vet, det står i Bibeln så här att ni har fått makt att bli Guds barn. Auktoritet, exosia. Men vi har inte fått så mycket auktoritet att göra en massa andra saker. Men det har vi fått auktoritet att bli. Hjälplösa. Och det är därför han predikar om korset. För den enda auktoritet som finns. Vi har bara fått auktoritet att bli som barn. Och det är små och hjälplösa. Så Paulus visste att det är totalt meningslöst att predika något annat än Jesu Kristi kors. Jag kommer inte här och predika för er egen visdom. Jag kommer här och predikar Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och han fick se sådana förändringar. Och det står i Matteus 18:3 det här att gå in igen. Och han sade: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn. Det står det spädbarn. Det handlar om total hjälplöshet. Kommer ni inte in i himmelriket? Alltså, när vi får se oss själva i hans ljus, då fattar vi vad som finns i oss för drivkraft. Och då kan vi komma till Gud krypande och säga: Herre, ta hand om mitt kött. Ta hand om mitt hjärta. Och Paulus, han visste ju det där, för han säger att jag vet genom erfarenhet att i mig bor ingenting gott. Vi människor tror att det finns så mycket gott i oss. Fast Bibeln säger att i oss finns ingenting gott. Vi kan alltså inte ta med det där goda och tjäna Gud, utan att det måste dö. Det är svårt att förstå, men så är det. Det är ju kunskapens träd. Det såg ju också väldigt bra ut. Göra Guds vilja i min kraft. Och sen Reichmann, han säger ungefär så här kortfattat nu. Jag har hört en del band av honom. Då säger han så här: barnaskapet i Gud innebär ett tillstånd av total hjälplöshet och en tacksamhet som är rotad i. Ja, det är precis vad det handlar om. En tacksamhet. För har Gud gjort en till ett barn, då är man tacksam för det. Och det är därför det står i Bergspredikan så här: saliga är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga, inre välsignade är de fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Och nu har jag fått smaka på lite hur vi ska vara för att komma in i himlen en dag när han kommer. Jag tror inte det är någon automatik. Och jag tror att rösten ljuder att dra ut och för att möta brudgum. Och jag är så glad över egentligen att vår strävan inte räcker till. För hade vi försökt. Det vill vara blå i ansiktet och helga och rena oss själva. Men det är totalt omöjligt. Jag är så tacksam att man har fått ljus över situationen så man kan falla ner och bli välsignad. Visste du att välsignelse på hebreiska heter barach? Det betyder att böja knä. Men det betyder också att bli inympad. Den bilden känner ni till, va? Jag är vinträdet och ni är grenarna. Inympade, välsignade. Sen finns det en annan bild att böja knä. Och då böjer vi ju knä inför han som är kungen i riket. Och ber honom lägga sina händer på oss. Vi hör hemma nere vid hans fotapall nämligen. Det är där han vill ha oss. Och då kan han börja bygga upp sitt rike. Och så står det i första Korinthierbrevet 2:14 så här att en själisk människa, han kan inte ta emot vad som hör Guds ande till. Hör Guds rike anden till. Ja. Rättfärdighet, frid, glädje i den helige ande. Så en själisk människa måste alltså komma in i en vila först. Innan hon kan ta emot riket. Måste bli tvärstopp på något vis. Måste komma en kris. Och känner jag Gud rätt så gör det. Kommer en kris förr eller senare. Som får oss att bromsa upp och börja söka hans ansikte. Och det är bara nåd. De jag älskar tuktar jag, säger Herren. De jag älskar tuktar jag. Det ska vi vara oerhört glada för. Och du och jag, står det, är kallade till att ärva välsignelsen. Och jag tror att det finns olika bilder på vad den här välsignelsen kan vara. Jag ska bara citera Benny Hinn. Jag hörde honom på en video. Han sa: jag behöver arvet nu. Jag behöver mina pengar nu. I himlen behöver jag inga pengar. Det tror han fel bild på vad välsignelsen kan vara. Det kan vara pengar också om vi behöver. Förstå mig rätt. Det är inte det. Det kan vara det också. Men i första hand så handlar det om en andlig välsignelse. Och när vi är på vägen, jag vill läsa upp något för er som jag tycker är en av de häftigaste bibelverserna faktiskt. Det som jag inte tänker, men så här va, synd va? Det är allt som inte sker av tro, står det ju, är ju synd. Synd betyder att missa målet. Och när man då liksom är på vägen då, så att säga. Om man inte lever i synd utan man lever i ljuset. Hur har man det då ställt i sitt hjärta? Om man är på vägen. Vi ska läsa det här, för det står faktiskt här. Ja, då läser vi Petrus första brev då, från kapitel 1, vers 6. Gläd er därför nu om ni nu för en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ja, därför att vi blir förvandlade till ett evigt liv om vi håller fast i tron, står det ju, tills slutet. Håller fast vid att han ska göra det. Och då står det så här, vers 8. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och det står agape där, så det betyder att underordna sig en konungs bud och gränser. Att bli överbevisad att underordna sig en konungs bud och gränser. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Det måste ju ha med riket att göra, eller? Rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Då ni nu är på väg. Det låter ju som en väg man vandrar på. Man är på vägen. Ni är nu på vägen att vinna målet för er tro, edra själars frälsning. Vilken underbar vers. Ni är nu på vägen att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det innebär att det bor en källa i oss. Den källan heter Jesus Kristus. Och han har vatten att ge för hungrande och törstande kvinnor och män. Och för några dagar sedan så diskuterade Elvor och jag om de här gamla sångerna, förstår ni. Och då tänkte vi just, varför har de här sångerna mer eller mindre försvunnit ifrån repertoaren i de kristna kyrkorna? Alltså om du läser segertoner till exempel, så finns det ju där oändliga skatter som människor genom åren har upplevt. Man sjunger mycket om källan som flödar och det här var ju liv, blodet som renar och har det här med att göra att vi har blivit världens vän mer än Guds vän. Så vi framför våra ögon har fått ett täckelse så att vi inte längre ser och förstår de här andliga sanningarna. Jag tror faktiskt det här kan vara en bild på det. Vi behöver, som det står, gräva upp de gamla brunnarna igen. Vi behöver kanske inte sjunga de sångerna direkt, om du förstår vad jag menar. Men vi behöver gå tillbaka igen till den urkristna tron och gräva i de här gamla brunnarna. Rensa från sten. Jag kommer ihåg när vi gick på kolonin när jag var liten. Då hade det hänt vi hade en källa, en sån här en riktig källa uppe i skogen som var så jättegott vatten. Man kunde dricka mycket vatten som helst i den källan, en kallkälla. Men så hade det ramlat i något djur. Och så var ju källan förstörd i alla fall för något halvår eller något. Det kom i orenhet så vi fick vänta. Jag vet inte vad de gjorde för att källan skulle renas. Och jag tänkte på det att det står ju på ett ställe, nu är det i Titusbrevet va. Det står att bruden ska göras redo. Hur? I vattnets bad, i kraft av ordet. Om nu Jesus är källan i oss, så är då vattnet anden som visar vem Jesus är. Måste det vara. Eller hur? Så det som flödar fram ur våra liv hela tiden, det är vem Jesus är. Och det måste ju ta vägen någonstans. Det måste ju komma ut genom vår mun, eller hur? Ja. Och det är därför Paulus skriver också, glädje i Herren och allt det här. Och så skriver han så här att, ja, är ni så glada så sjung lovsånger. Och ni gör det och ni kan skapa melodier till honom i era hjärtan. Jag hör ibland när jag sjunger i duschen, Elvo gapskratt, jag hittar på egna melodier. Den ena konstiga efter den andra. Men man liksom vill uttrycka sin glädje till Gud. Och då kan det bli som ett barn. Jag tror han tar emot mina lovsånger. Konstigt den låter. I Efesierbrevet 1:3 så står det: välsignad är vår Herre Jesu, Herren Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser, liksom han innan världens grund var lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Och vi har ju precis nyss tagit upp vad det är att vara helig och fläckfri. Det är inte att sträva efter att vara moralisk 100% perfekt egen kraft. Det är inte det det talas om. Det är talas om att vara totalt beroende av Jesus. Och ur det beroendet, som bara är nåd, ska det liksom strömma upp en tacksamhet att du, Herre, tar hand om detta. Jag kämpar sådant med den här synden nu. Jesus, jag håll fast. Det kommer en dag när du kommer upp till, ja men det där jag oroar mig för så väldigt nu, det finns inte längre här. Så har jag också varit med om. Var tog det vägen, det där jag brottades med? Ja, tiden var inte inne då när du tyckte att den tiden var inne, utan han tar olika bitar i sin tid. Lär dig det. Och jämför det aldrig med någon annan. Utan vårt liv, det är ungefär som en kameraskott, va, mitt i så här. Och, sen, och vi har så lätt att döma människor. Särskilt när det gäller helgelsens område. Tack och lov att det är han som är helgelsen och inte vi. Och han som dömer och inte vi. Ni är Apostlagärningarna 3:25. Ni är barn till profeterna och arvtagare till det förbund som Gud slöt med era fäder när han sa till Abraham: i din säd singularis, som alltså är Jesus Kristus, va, ska alla folk på jorden välsignas. Och vi tog ju upp vad det där ordet betydde. Böja knä eller ympas in. Först, er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er, att få er att böja knä och vända var och en bort från sina onda gärningar. Och vi ser att välsignelsen här, det är ju precis samma sak som vad nåden egentligen gör. Så se att det är nästan exakt samma sak. Välsignelsen och nåden. Titusbrev 2:11. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begärelser och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Sen vet jag att jag har predikat om Jakob, men jag kände att jag skulle ta med det här idag. Jakob tror jag är en bild på oss. En köttslig människa, full av manipulation, precis som vi. Kan vi ta oss förbi ett smalt passage i egen kraft, så kan du lita på att vi försöker. Det gör vi. Vi gör så. Och då står det så här, jag hade skrivit ner: Jakob var ju av lite dåligt material, kan vi tänka, för att Gud skulle kunna använda honom. Eller hur? Han var ju en av patriarkerna alltså. Och ändå var han inte perfekt, precis som du och jag. Men det fanns något i honom som gjorde att Gud utvalde Jakob men inte Esau. Vad kan det vara? Jo, han sökte hela tiden förstfödslorätten. Och vet ni vad förstfödslorätten egentligen är när det står talas om Abraham, Isak och Jakob och det här? Jo, det är ju Jesus. Det är förstfödslorätten. För de skulle ju bära messiaslinjen vidare. Det är ju liksom en bild på messias hela tiden. Och det står att han lurar av honom förstfödslorätten och så här. Men och förstfödslorätten, det ser vi ju sen. Det måste ju vara Abrahams välsignelse. Det måste ju vara samma sak. För det går ju också liksom i arv Abraham, Isak och Jakobs Gud. Det här, va? Och så stänger Gud in Jakob i den här passagen. Och Gud tar inte fel på person och hoppar på någon och börjar brottas med och så här. Utan han vet precis vem det är han brottas med. Han brottas med Jakob. Och Jakob får en smäll på höften, där vår starkaste muskel sitter. Det sitter här i låret. Det är ju en bild på att vi ska förlora vår kraft och bli tacksamma för vad Gud gör, eller hur? Och det här är ju mänskligt sett en dårskap, eller hur? Men inte andligt sett. Vi som förstår den andliga biten, för oss är en Guds vishet. Jo, för det står nämligen så här att Hosea 12:4. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad honom om nåd, om välsignelse. Vad då för seger? Jesu Kristi seger är klart. Vad var det för seger att få en kanonsmäll på höften så att han haltade sedan hela livet? Vad var det för seger? Jo, han ödmjukade sig och han bad om nåd. Alltså en förmåga från Gud som övergår vår kapacitet. Och här står det att han vann seger. Ja, han fick del av Kristi seger, är en bild på. Precis som du och jag. Och det står i första Mosebok 32:29 så här. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och han välsignade honom där. Han böjde knä. Han fick Jakob att böja knä, med andra ord. Och här ser vi då, om vi tar ihop de här bilderna från Hosea och första Mosebok, så ser vi att välsignelsen och nåden är samma sak. I Hosea står det att han bad om nåd och han fick nåd. Och det var seger. Här i första Mosebok står det att han bad om välsignelse. Ser vi att det flyter ihop. Nåden och välsignelsen från Gud. Och nu händer det mycket här i Jakobs liv efter den här händelsen. Han byter nämligen namn. Och så fort i Bibeln någon byter namn, så handlar det om att man byter karaktär. Han blir alltså född på nytt. Och det har vi ju rabblat nu i flera bibelställen, hur man blir född på nytt. Eller vad det innebär, man blir som ett barn, va? Född på nytt, då blir man som ett barn. Man omvänder sig och blir som ett barn. Och vad får man gå in i då? Jo, man får gå in i himmelriket. Eller som det stod, man ärver välsignelsen, eller man får nåd. Man går in i Guds rike, som är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Och enligt uppgifter som jag har tagit reda på, så betyder just Israel Guds prins. Och en prins är ju någon som ärver, eller hur? Ärver vad då, Guds rike? Jag ska rikligen välsigna dig. Nu kommer något häftigt när det gäller den här segern som han fick. Nu ska ni få se. Den här segern Jakob fick, som det står, han vann seger. Den är också din seger. Och jag ska förklara mig. Jag höll på att gå i taket när jag läste det här. Det är inga större hemligheter, ni har säkert hört det förr. Men det är så här att de här gamla sanningarna i Bibeln, de försvinner mer och mer till förmån för mänskliga tankar. Det är därför jag menar, vi måste tillbaka till källan. De gamla predikar så här. Man läste Bibeln och sen förklarar man vad som stod. Och käre Gud, människor blir frälsta och överbevisade om synd, till och med utanför kyrkan. Vad var det för fel på dem då? Ja, det var inget fel. Felet har idag. Tillbaka igen. Och då står det så här då. Vad var det här löftet som skulle komma, va? Det här löftet, segern. Jo, det står så här. Ja, jag ska rikligen välsigna dig och dina efterkommande. Vad var det nu då? Nåd, eller hur? Och sanden på avstrand. Och din säd skall inta sina fienders portar. Vem var nu säden, singular? Jesus Kristus, Guds son. Vad ska han göra då? Jo, han ska strida för dig. Vad är det han ska besegra? Jo, han ska besegra de här fienderna i dig. Som är en bild på de sju Kanans folk, de ska han driva ut ifrån ditt liv. Halleluja, släpp Jesus lös. Och han helgar och renar ditt inre och kastar ut varenda fiende därifrån. Det är hans uppgift. Släpp Jesus lös. Jag hoppas att säga det är vår. Ja, det är det snart. I din säd ska alla jordens folk bli välsignade. Det gäller alltså oss. Samma seger. Och jag ska, så här står det egentligen alltså. Messias ska alltså driva ut fienderna ut genom alla öppningar. Och jag söker ett folk som kan stå i gapet. För där kommer fienderna in. Sprickorna i muren, där kommer fienderna in. Men nu söker jag dem som kan stå i gapet och slänga ut fienden och vända sig till Gud. För han vill upprätta sitt folk igen. Yes! Vill ni höra mer? Det finns mer profetier om det här. Jesaja 28 och 5 så står det så här. På den dagen skall, kom ni ihåg vem det var som stred för Josua och dem när de skulle kasta ut fienderna i, ur löfteslandet? Som en bild på ditt hjärta. Det kom ju en man där. Och Josua frågar ju honom, är du med oss eller är du med motståndaren? Han kände inte riktigt till det här. Ja, jag är härhövits man över Herrens här och jag har nyss kommit hit. Med andra ord, jag är Herren Sebaot. Nu ska vi läsa här då. Vet att Herren Sebaot vill flytta in i ditt liv och bränna ut varenda fiende du har där. Står så här. Det är en förebild på det. På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande glans för kvarlevan av sitt folk. Halleluja, det är vi! Kvarlevan av hans folk. Det är de som ska flytta in i himlen en vacker dag. Det är kvarlevan av hans folk. Han ska bli en rättens ande för den som skipar rätt. Och en styrka för dem som driver fienden på porten. Där har ni exakt samma profetia med andra ord. Abrahams välsignelse. Det är att sparka ut allt som är ont i våra liv. Han ska alltså visa här vad det har med urskiljning att göra, första bilden. Rättens ande för den som skipar rätt. Och vad säger Petrus? Han säger, låt ditt innersta döma vad som är rätt. Vad kan det vara? Anden. Låt Herren Sebaot döma om vad som är rätt och fel. Det handlar alltså om urskiljning. Han vill visa oss vad som är mörker och vad som är ljus. Och han ska driva ut fiender där fienden kom in. Herren Sebaot bor alltså i dig och mig. Vem var det Jesaja fick se? Det står, det år konung Ussia dog såg jag Herren Sebaot sitta och hans mantel fyllde hela templet. Är vi i Guds tempel idag? Yes. Vet du vad manteln är en bild på? Det är en bild på kraft. Helt plötsligt i det år som min egen kraft dog ner. Ussia betyder kraft. Då såg jag att Herren Sebaot fyllde hela templet. Han drev ut alla fiender ur det inre templet alltså. Jag tror det är en bild på det. Och det här då? Hittar vi det här i Nya Testamentet så är det ju Guds välsignelse. Yes, vad tror ni? I Nya Välsignelsen, det är ju där vi kan leva i fullheten av vad Messias skulle göra. I Gamla Testamentet visar han ju bara fram vad han ska göra. Och sen i Nya, då lever vi i Guds rike. Där konungen, Herren Sebaot, lever i våra hjärtan. Och då står det så här. Nu ska ni lägga märke till att det här jag läser nu är en exakt beskrivning på den profetia som jag läste nyss i Jesaja 28:5. Men jag säger dig, du är Petrus. Den betyder byggsten. Och på denna klippa, eller hörnsten, skulle man kunna säga, va? Ska jag bygga min församling? Och helvetets portar ska inte få makt över den. Fienden, alltså dödsriket. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Det är auktoritet. Vad var det vi skulle få auktoritet att bli? Guds barn, eller hur? Det handlar inte om att gå och inta massa saker, inta städer och områden. Det handlar om att bli Guds barn. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du ser bundet ska vara bundet. Så, alltså det står fel här. På grekiska står det termen. Alltså allt vad du ser. Det handlar ju om urskiljning, eller hur? Allt vad du får ljus över. I ditt ljus ser vi ljus. Det handlar om urskiljning och det andra handlar om auktoritet och makt. Att driva ut fienden samma väg som de kom in. Är du med? Släpp lös Herren Sebaot, det är vår. I våra hjärtan, i församling. Det handlar också om kroppen, lägg märke det. Vi är ju, inte bara var för sig är vi tempel, men i kroppen är det ju också tempel. Vi ska byggas upp, står det i första Petrusbrevet, tror jag i andra kapitlet. Kom till den levande stenen och låt er uppbyggas till ett heligt tempel i Herren. Så ni kan frambära andliga offer som behagar Gud. Och vad är det som behagar Gud? Ja, vad kan det vara? Behagar ett förkrossat hjärta Gud? Ja, det står det, va? Och vad är ett förkrossat hjärta då? Ja, ett förkrossat hjärta, det är ju precis som en bedrövad ande, kan man säga. Det är när du ser dig själv att du absolut inte klarar av detta. Och det behagar Gud. Vi människor tänker ju tvärtom. Alltså när jag klarar någonting, då vill jag ha beröm. Det är ju mänsklig visdom, eller hur? Men när vi kommer till det här läget så vi nästan gråter och inser att vi har misslyckats. Och vänder oss ändå till Gud. Det är det som är tro, så då. Det är att ändå vända sig till Gud. Harry Potter, den amerikanske förkunnaren, tycker jag är väldigt bra och härlig att lyssna till. Han har varit i Sverige åtskilliga år. Och när han i början av sin predikogärning, så var han ju väl, tyckte han att han hade lyckats väldigt bra med både predikningar och helges i livet. Och han blev riktigt stolt över sig själv. Så han upplevde en dag att anden skrev ner, och vad duktig du är, Jerry. Du kan väl skriva ner här vad liksom du tycker du är stark, dina starka sidor. Skriv ner det här då. Han förstod inte då att det var anden, utan han skrev ner på ett papper de här punkterna han tyckte han var bra på. Så här. Så gick det 1,5 år, vill jag minnas. Och sen gick han rätt in i väggen och misslyckades totalt med det han höll på med. Och när han ligger på golvet och gråter, då säger anden till honom: du Jerry, gå upp och titta på det där pappret du skrev ner. Det ligger ju i din bibel, du vet. Du tyckte du var så stark och duktig. Och när jag läste det, sa Jerry, så såg jag att det var precis på samtliga punkter jag hade misslyckats. Och ni vet, det står i Korinthierbrevet att jag tillåter inget kött att berömma sig inför Gud. Och så säger Herren åt honom så här. Alltså det här är så underbart. Välkommen Jerry in i mitt rike. Alltså vilken nåd. Välkommen Jerry in i mitt rike. Och sen säger han, efter den dagen så fick jag en helt ny förkunnelse. För det första får man ju en väldigt barmhärtighet med människor som misslyckas. Eller hur? Han hade misslyckats på samtliga punkter. Och när du står inför människor så måste du förstå att de också kämpar med samma saker. Va? Fast kanske på annorlunda sätt. Och Gud är ju så nådefull så han... ja, han ger ju också dem nåd att klara av sina problem. Och då kommer vi ihåg vad nåd var. Det var ju en kraft som övergår vår kraft. Just det. Och Jerry, lilla Jerry, fick ju nåd. Och då finns det ju nåd också för andra människor. Så han sa, det var precis som att jag klev ner på människors nivå när jag predikade. Och när jag gjorde det så började jag se resultat i andra människors liv. Jag kunde liksom överföra den här nåden och den här kraften jag hade fått av Gud. Och det är ju precis det Paulus berättar om. Att genom den tröst vi får ta emot så kan vi trösta andra i deras prövningar. Ja, käre Gud. Och då blev det ju levande då med de här, ni vet, i gamla testamentet, i lagen i 5 Mosebok 28 så står det ju att talas om förbannelsen och välsignelsen. Och då kan vi ju snart räkna ut att förbannelsen drabbar ju den som inte böjer knä. Och välsignelsen får ju den som böjer knä. Han får ju nåd, med andra ord. Och nu finns det en välsignelse här som även bekräftas i Nya testamentet. Och det står så här i 5 Mosebok 28 och 5. Jag tycker vi slår upp det. Jag bara skriver det här, men jag tycker det här är så starkt. 5 Mosebok 28 och 5, då kommer vi fram till välsignelserna. Ja, vi kan ta 5 till 7 är det. Välsignad skall din korg vara. Det handlar ju om ditt inre liv, va? Välsignad skall ditt baktråg vara. Man skulle tro att det handlar om ren deg eller ren mjöl i påsen. Välsignad ska det vara när du kommer in och välsignad ska det vara när du går ut, och så kommer det. När dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna inför dig. På en väg ska de dra ut mot dig. United står det här. Förenade ska de dra ut mot dig. Men på 7 vägar ska de fly ifrån dig. Splittrade ska de fly, står det här. Handlar inte det om samma sak som David brukar be om? Herre, låt deras tungor vändas mot varandra. Sätt en åklagare på deras högra sida. Och låt deras tungor. Låt dem bli oense. Det är ju förskräckligt i denna ekumeniks dagar att säga något sånt. Men det är ju precis vad Bibeln säger. Den som går emot Kristi brud. Och Kristi brud börjar be. Blir splittrat. Det har vi ju sett genom åren. Många samfund som helst. Nya samfund. Nya läror. Och sen spricker de. Nya församlingar kommer upp. Vi ska vinna Sverige. Så spricker de. Sen dyker upp någon ny som startar något nytt. Och nu ska vi vinna Sverige igen. Och så spricker de. En evig röra. Men det är egentligen bara ödmjukheten som består. Och den här versen ser du i Jakob 4 och 7. Där står det så här: underordna er Gud, stå emot djävulen och han skall fly för er. Vem är det som driver ut honom? Inte vi. Herren Sebaot. Han gör det. Jag är inne på sista sidan, snart är det slut. Jeremia 17 och 5. Så säger Herren. Lyssna nu. Förbannad är den människa som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Det blir ju automatiskt om man söker sin styrka där som är kött. Och svaret fick vi ju förut. Vad är det som är kött? Jo, det står ju att deras hästar och deras vagnar är kött. Och redan då när det här kom in genom Bill Hybels och allt det här, så visar Gud att snart kommer den här, hela den här rörelsen att hoppa på vagnar som leder till fångenskap. Det var ju alltså, kan det ha varit 96 någon gång. Ni som har varit med ett tag och sett utvecklingen, ni vet. Vi har förlorat de gamla skatterna. Man står istället då och förkunnar, vad ska jag kalla det för, psykologi eller människopeppning. Det är mycket tal om sport idag, att simmare ska äta si och simmare ska äta så för att liksom nå målet. Men min bibel säger att på det sättet helgar du ingen brud, utan bruden helgas genom vattnets bad i kraft av ordet. Alltså den heliga ande som förklarar Guds ord för oss. Så har det alltid varit. När Gud gör något nytt så börjar han alltid genom ordet och bönen. Och jag hoppas att han ska få göra det igen. Vi behöver nämligen det. Vi behöver en ny rörelse. Egentligen. Tillbaka igen. Till Guds ord och hans sanningar.